Det här är P1 Sveriges Radio. Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Och idag har vi med oss en hoper människor som jobbar i den publika delen av matbranschen. Krögare och bagare och en matjournalist för att prata om hur coronapandemin påverkar deras verksamheter. Uppkopplade via telefon har vi Daniel Coe, krögare i Stockholm, Helene Johansson, bagare och krögare i Stockholm, Tarek Taylor, krögare i Malmö och Stockholm, Emma Kohlback, krögare i Göteborg och Malmö och Jens Linder, matjournalist med bas i Stockholm. Om vi ska börja med dig, Helene Johansson, hur har dina verksamheter, Brunkebergs bageri och Brunkebergs bageri och bistro, påverkats av coronapandemin?
Ja, jag säger väl samma sak som alla andra, att över en natt så bara blev det alldeles tyst. Och det var ganska chockande, samtidigt som vi faktiskt var vid någon form av närvaro ändå och drog i handbromsen direkt, vilket jag tror var väldigt bra. Samtidigt det gäller det någonstans mitt uppe i alltihopa att ta hand om sina anställda så att inte de blir för oroliga och att man någonstans får en skön arbetsplats fastän vi är i den situation vi är. Men vi har väl tappat ungefär i siffrorna som alla andra, 50% av omsättningen. Kanske lite mindre på vårt ställe som ligger i Alvik utanför Stockholm, alltså i förorten. Där har vi tappat lite.
När du sa att du drog i handbromsen, vad innebar det då?
Den 15 mars, det var en måndag, och den 16 mars kom första paketet ut. Och vi drog väl i handbromsen den 16 mars och drog ner personalen till... Ja, så max man kan dra ner. Alltså det är ju inte så att vi går med någon överbemanning som läget är idag. Det vet ju alla, den är ju så superslimmad som den bara kan vara ändå. Men på absolut minimum har vi dragit ner vår personal. Och det gjorde vi från den 16 mars.
Men verksamheten är igång alltjämt?
Ja, och det ska de vara. Och vi ska inte bli av med någon anställd. Det är mitt absoluta mål. Och mitt absoluta mål är att vi ska överleva. Det finns inget annat för mig just nu.
Emma Kohlback, ni har dubbel restauranger i Göteborg och Malmö. Vad har hänt för er?
Ja, men precis som Helene sa här, så händer allting väldigt fort. Och då måste man agera väldigt fort också. Gästerna slutade komma och vi började arbeta väldigt hårt med take-out istället. Ställt om till det de senaste veckorna. Vi har fortfarande öppet restaurangerna, men det är mycket färre gäster. Och man ska ju också hålla avstånd. Det blir självreglerande lite grann eftersom det är så pass mycket färre gäster som går på restaurang.
Daniel, vad har hänt för dig?
Det var ju som att strypa blodtillförseln liksom över en natt egentligen. Vi gick ju från att ändå se en ganska ljus mars månad framför oss liksom till att det blev helt becksvart. Liksom. Vi har ju två restauranger, Baretab och Allegrin. Och Baretab, som är vår lilla krog, har vi ju stängt ner. Den stängde vi ganska tidigt. Och Allegrin idag så är kvällarna stängda, men vi har öppet lunch. Och vi ska se hur vi gör framöver. Men jag har ju gått från 18 anställda till noll idag i princip, kan jag säga. Det är jag och min kompanjon som driver den här krogen lunchtid bara. Alltså jag är i kontakt dagligen med all vår personal och jag säger samma sak. Att vi ska ju klara oss igenom det här och all personal ska ju tillbaka, och det är precis det som personalen vill också. Vi har ju en fantastisk liten familj på de här två restaurangerna som inte vill någonting annat än att komma tillbaka. Men just som läget är just nu så är det ju väldigt svårt att se en ljusning.
Tarek, hur ser det ut för dig?
Ja, det är precis som för alla andra. Där torsdagen den 12, den glömmer jag aldrig. Från torsdagen den 12 till lördagen den 14 så fick vi 320 avbokningar. Och jag blev av med alla mina uppdrag som överhuvudtaget fanns i mitt företag som inte hade med tv att göra. Alla konferenser, moderatorer, föreläsningar, rummet försvann, allting. Och hotellen var tomma. Det hände över natt alltihopa. Och vår verksamhet, vi tar oss fram fortfarande. Vi njuter av att det är väldigt många trogna gäster som kommer till oss på helgerna. Men vårt underlag i vardagarna har ju varit just konferensgästerna. De som ska ut och fira lite extra och sällskapen, de är totalt väck. Så vi lever nu på torsdag, fredag, lördagar. Och även om jag kan sätta folk vid alla bord i restaurangen de dagarna som vi har öppna, så är det ju så att sällskapen har uteblivit. Det är ju bara två år idag. Det är par som går ut och äter. Så en full restaurang för mig, det är 20 gäster. Jag har 10 bord. Och normalt sett så kanske vi sätter 34 eller 36 gäster. Och vi kan inte ha några dubbla sittningar eller liknande, utan det är en sittning, vi levererar vår upplevelse, så vi har tappat någonstans i häraden 70% av omsättningen.
Jens Linde, du har ju ingen restaurang, men du jobbar som journalist. Hur har det här påverkat din verksamhet?
Ja, men alltså journalistiken är ganska oberörd av det här för min del. Jag skriver mina artiklar och gör mina recept för Dagens Nyheter och andra tidningar. Däremot så försvann ungefär hälften av min omsättning också, för att jag har matlagningskurser, jag konsultar olika restauranger och jag föreläser. Så att det var ju lite chockartat. Jag hade precis, jag var så nöjd med hur vården skulle bli. Men det drabbar ju bara mig, så att jag har enmansföretag. Så att det är inte så farligt. Det är ju bara att stå ut och försöka göra långsiktiga saker.
Har det påverkat innehållet i det du skriver i Dagens Nyheter till exempel?
Ja, vi hade ett påskreportage som vi snabbt fick göra om från den stora påskfesten till den lilla påskfesten. Man kanske gör det så här för färre personer och man försöker tipsa om och ge bort mat som jag gör. Jag åker med mat till min mamma som är 82, så levererar jag mat till henne. Och jag vet att det är mycket folk som gör så där, och det är en trevlig sida av det, att det visas en solidaritet och omtanke som har blivit högre, tror jag.
Det är lite familjecatering liksom.
Ja, men precis.
Emma var inne på det tidigare, att ni har styrt om mot att sälja måltider som folk hämtar istället. Hur har ni andra gjort? Har ni tvingats uppfinna nya sätt för er verksamhet?
Ja, det svåra är ju att komponera måltider som passar i takeaway-lådor. Det är ju liksom någonstans det som är utmaningen, tycker jag. Eller alltså, ingen utmaning, men att det funkar att leverera ut eller att folk kan hämta.
Ja, men det är en stor utmaning. Alla som bedriver en restaurang har ju inte en restaurang som är kanske ämnad just för cateringverksamhet eller för takeaway-lådor. Och att servera sin mat i en takeaway-låda, så vet vi allihopa att vissa rätter passar ju och vissa rätter passar inte. Och det man vill uppleva på en krog, det kanske inte är det man vill uppleva i en låda. Så att, det är klart att det är en enorm omställning. Vi har ju försökt att liksom göra om rätter så att det funkar till takeaway, men vi är ingen takeaway krog och folk i allmänhet ser kanske inte oss som en låda de ska ta med sig hem. Däremot så har vi försökt med såna här middagspåsar, kassar då, där vi vakuumförpackar liksom färdigproducerade saker som de kan värma på ett väldigt enkelt sätt och på så sätt skapa sig en middag hemma. Och det är klart att inte det fungerar i längden. Det här är en nödandning som vi måste göra för att få in lite pengar till vår likviditet. För att vad det handlar om idag, det handlar inte om att vi ska bedriva verksamheten för att vi ska göra ett plusresultat, utan idag så handlar det om att vända pengar, för att vi har ju leverantörsskulder som vi måste betala, så alla våra leveranser och allting som vi köper in måste vi betala. Får inte vi några pengar in i bolaget, så kan vi inte göra det, vilket kommer göra att våra leverantörer kommer gå i konkurs också, och deras producenter kommer gå i konkurs, och till slut så kommer vi stå där när det finns inga restauranger, det finns inga leverantörer, det finns inga producenter. Då kan vi gå på ICA eller Konsum och titta på kött eller grönsakshyllan liksom, där allting är importerat. Det är inte riktigt den världen jag vill leva i alla fall.
Jag tycker på riktigt redan det börjar märkas rent kvalitetsmässigt ibland vad man får när det kommer till grönsaker och så. Att det andra ledet också är oerhört hårt drabbat, och sen i sin tur det tredje ledet bakom oss. Det är klart att hela kedjan är ju jättehårt ansatt. Så att det i långa loppet kommer det ju inte att fungera.
Vad talar vi om för tidsspann här då liksom? Hur pressade är ni?
Tänker du på överlevnaden för restaurangerna?
Ja, det är ju det första steget. Så att säga.
Det är ju timme för timme som man tittar på hur saker och ting ska gå. Varje dag man vaknar så letar man i nyheterna och försöker hitta någon form av hjälp som ska komma. Eller åtminstone ett redskap man kan utnyttja för att få företaget att överleva ytterligare en dag. Men det är ju inte så att vi räknar nu möjligheten till att kunna hålla öppet, utan det är ju bara möjligheten till att inte dö. I timmar, kanske dagar, möjligtvis veckor. Men jag bävar inför nästa löneutbetalning som ska ut för samtliga företagare. För likviditeten är så otroligt ansträngd. Överallt. Vi håller tillbaka hyror och vi försöker att tömma våra personliga konton och göra allt vad vi kan för att vi ska få in pengarna. Men det är inte långt kvar för väldigt, väldigt, väldigt många där ute. För vissa handlar de imorgon.
För gemene man, när regeringen går ut och så tar de fram sina sparkapital och säger att de slänger 100 miljarder dit och 200 miljarder dit och 500 miljarder. De slänger sig med såna enorma siffror, och de flesta tror ju liksom att vad är det hela småföretagsvärlden klagar på? De får ju hur mycket pengar som helst. Men problematiken är att vi småföretagare kan ju inte utnyttja de här så kallade stödpaketen. Vi har inte råd till att utnyttja dem. Och det ger ju oss ett enormt problem. Så att vi räknar ju på hur länge kan vi liksom hålla ut. Förr eller senare så kommer det komma en deadline liksom där vi inte finns längre.
Men både du, Daniel, och Tarek, ni har ju varit aktiva. Tarek, det var en presskonferens som du hade med några andra i förra veckan. Och Daniel, du skrev en debattartikel. Tarek, först, kan inte du säga vad du vill ha ut av politikerna?
Jag menar, det handlar ju om ett ansvar. Precis som Daniel säger så finns det en uppfattning om att det har kommit så pass kraftiga stödpaket att vi egentligen borde klara oss. Men för att gå in i de här stödpaketen och förklara lite varför de inte är applicerbara på vår bransch, så måste man titta på punkt för punkt. Och den första delen som kom när de utlovade 500 miljarder som bankerna skulle kunna låna ut till oss, så i det finstilt alltså nämns det inte att bankerna i sig är 100% betalningsansvariga mot Riksbanken för de pengarna som lånas ut. Så det vill säga att banken, när de ska låna ut de pengarna, då gör de en sedvanlig kreditprövning utav den som ska låna.
Och det vet man ju att restaurangverksamhet, kaféverksamhet och sånt, det är ganska svårt att få lån för sånt.
Vi är alltid ansatta, ja. Det är svårt. Men då vet man också att i de här tiderna, när anledningen till att jag behöver låna pengar är att jag hotas av konkurs annars, det finns inte en bank som letar på plånboken. Jag får inga av de lånen, och det är ingen bank som är intresserad av att låna ut de pengarna till restaurang. När det talas om hyrenedsättningar, då kräver det hyresvärdens godkännande. Det är inte så att staten går in och ger oss hälften. Det betyder att de flesta, väldigt, väldigt många, har inte fått någon hyresreduktion. Och när vi pratar om sjuklönersättningar och liknande, så är det fortfarande så, och permitteringsbitarna, att företagen måste betala ut och sen i efterhand kan ansöka om att få tillbaka de pengarna som man har betalt ut. Så det här anstränger ju företagens likvida bit. Pengarna i kassan tar slut helt enkelt. Och det vi vill få till, det är att staten ser det här och tar ett ansvar. För vår bransch fungerar kanske inte riktigt så som andra branscher gör. Att vi har kapital som ligger på hyllan i form av varor som vi kan sälja. Att vi kan korttidspermittera, producera, och så har vi, så jobbar vi upp ett stort varulager som vi senare kan sälja när vi kan öppna igen. Vi jobbar timme för timme mot kund för kund som kommer in.
Ur hand i mun, bokstavligt.
Ur hand i mun. Och det här är ett jättestort problem, ett systemfel, att man inte har tittat på hur den här branschen fungerar.
Men hur skulle det gå till då? Vad skulle du vilja se?
Jag skulle vilja säga att det finns en möjlighet, dels för 100% i permittering, så att vi har möjlighet att kunna i så fall trycka på pausknappen för de företag som är tvungna att kunna göra det. Vi behöver 100% permittering, vi behöver hjälp med fasta kostnader, och vi behöver att det sker här och nu. Vi kan inte vänta. Och för de företag som klarar av att drifta något sådär i detta läget, så behövs det ett krisdriftspaket. Det behövs hjälp såklart med lönebitarna i form av permittering som vi har. Det behövs hjälp med hyrorna. Det behövs att vi slopar momsen under den här perioden. Vi har inte råd att ha de här utgifterna. Och det behövs att vi får hjälp med amorteringarna, eller rättare sagt med räntekostnaderna eller amorteringarna på lånen. Det här är ganska så basala bitar, inte speciellt komplicerat. Och tittar man på våra grannländer så är det redan gjort i väldigt många olika former. Där har man skyddat företagen och med det också skyddat anställda och de arbetstillfällen som finns.
Om inte staten tar det ansvaret som den måste göra i det här fallet, så kommer vi alla att försvinna. Och det som kommer hända då är ju att det kommer finnas en rädsla. Vi har haft en enorm tillväxt inom småföretagen i Sverige under de senaste 20 åren. Och om vi låter det här fortskrida, så kommer det finnas en rädsla till att skapa nya företag. Det kommer vara en rädsla till att öppna nytt. Du vet, det kommer vara ett stort problem för hela arbetssverige. Där vi kommer se en sån otroligt stor arbetslöshet som bara kommer ligga. Och vi kommer inte kunna hantera dem. För att man får inte glömma att vi i besöksnäringen, vi står ju ändå för en extremt hög procentuell del av BNP i Sverige. Om man nu bara tänker på liksom hotell, restaurang, gentemot turismen. Men sen också gentemot alla städer och även utanför städerna.
Det handlar om kanske om dagar då, så att det måste ju gå väldigt snabbt att fixa till den här hjälpen. Annars kanske det är för sent.
Det är enkla steg att åtgärda det här. Det är väldigt enkla steg. Och det är bara staten som kan åtgärda detta. Hade jag kunnat göra det själv så hade jag gjort det för länge sedan. Men det är staten som måste gå in med järnhand och ändå visa en vilja till en förbättring och till att rädda Sverige. För det handlar inte om oss, det handlar om hela Sverige och Sveriges ekonomi. Så att det här går att göra över natten, absolut.
Vi har ju fortfarande inte sett någon effekt av de här paketen. Det har inte kommit en krona någonstans, det vet vi allihop. Så att jag var inne och tittade på mina konton igår bara för att se hur länge fixar vi oss. Och då ligger en utbetalning nu den 14 fjärde på moms. Den skulle de kunna rycka handbromsen på en gång och tillfälligt ta bort momsen fram till, ja, men låt oss säga juni. Sen är jag jätteorolig för sommaren. Vi som driver i storstad vet att Stockholm, den enda personerna som rör sig i Stockholm på sommaren är ju utlandsturister, och de kommer inte komma. När kommer turismen tillbaka till Stockholm? Kommer vi ha, vad innebär semestern för vårt företag? Ska vi ha semester nu när alla jobbar 40%? Eller? Ja, jag vet inte.
Sen kan man ju tycka så här att om man nu ska tänka positivt så om alla i Sverige kommer semestra nationellt, alltså i Sverige. Men det vet vi ju inte. Vi står ju inför en helt ny verklighet.
Som du sa där så kommer ju förmodligen de flesta svenskar att vara i Sverige i sommar, och det kan ju vara en positiv sida. Men jag tror också att väldigt många i allmänheten har blivit varse vilka ställen man har runt omkring sig, där man rör sig, där man bor, vid sitt arbete, och hotet om att de kanske kommer försvinna. Har ni märkt det på era ställen? Liksom någon slags solidaritetsvåg ifrån oh ja. Gästerna?
Absolut, absolut. Visst är det så. I allra högsta grad så är folk ute och besöker oss för att, som de säger, vi vill komma, vi vill stötta, vi vill att ni ska vara kvar och kämpa, häng i där hela tiden. Och det är underbart att folk gör det, och så viktigt. Men vi behöver göra rösterna hörda lite högre upp. Vi behöver komma åt de som bestämmer, makthavarna, regeringen. Det är så otroligt viktigt, och jag tycker det är vidrigt av regeringen att lämna överlevnaden till en hel bransch åt allmänheten som ska bete sig solidariskt och gå och stödköpa på våra restauranger, när man har i själva verket med restriktioner ryckt undan hela underlaget för oss. Rörelsefriheten är borta, vi kan inte längre samlas och så vidare. Ta då ansvaret utifrån de handlingarna som man har gjort för att skydda befolkningen med all rätt. Liv går först. 110% är det så. Men se konsekvenserna utav det som är gjort och agera ansvarsfullt. Hjälp oss att överleva så att vi kan stå där redo när detta är över. Det här är inte vettigt att göra på detta sätt. Jag tycker det är nonchalant och jag tycker det är oansvarigt. Usch.
Så jag och gäster som kommer hit, de betalar för dubbla rätter för att de vill stödja oss. Men är det rätt liksom? Jag blir helt tårögd när de säger det, men jag kan inte ta emot det. För att jag uppskattar det så enormt mycket, men det är inte deras sak.
Finns det någonting positivt med detta? Kan det komma någonting positivt ur det? Inte att det är positivt med det läge som är nu, men
jag tror att det man kommer få ut ur det här i slutändan kommer vara att vi kommer vara väldigt, väldigt, väldigt mycket mer duktiga på att bedriva företag. Vi är en hårsmån ifrån konkurs, vilket innebär att varenda krona som går in och ut måste vi ha stenkoll på. Och jag kan ju villigt erkänna, jag driver restaurang i 26 år. Jag menar, om det är 20, 30, 40 tusen mer eller mindre en månad så reflekterar inte jag över det. Idag så är ju liksom en hundralapp, en tusenlapp blir ju avsevärt stor skillnad för mig. För min egen del så kommer det vara så att jag kommer ha en stenkoll på min ekonomi på ett helt annat sätt, på en helt annan nivå än vi har haft tidigare.
Vad säger du, Tarik? Något positivt av det här?
Det mest positiva än så länge är att krögare samlas. Att vi börjar kommunicera med varandra om hur våra respektive världar ser ut. Att vi har en enad kraft, att våra röster görs hörda från krögarna själva. Inte via organ, inte via politiker eller branschorganisationer, utan vi krögar, vågar höja rösterna själva. Och det tycker jag är en fantastisk bit som har kommit fram. Den solidariska känslan oss emellan. Vi känns enade, vi vill samma sak, vi vill framåt. Det skulle vara det i så fall.
Men jag tänker på det här med att sälja på flera olika sätt. eller kanske att ha en kontakt med sina gäster på ett närmare sätt? Kan det bli ett resultat av detta?
Man vet ju att man har många stammisar. Nu har man hållit på med det här nästan 9 år, så har man många stammisar. Och just nu har liksom alla kommit ut på samma gång och man blivit överväldigad över hur mycket folk tycker om våra mat och att de vill komma och ta takeaway och kommer dit och äter. Så det finns något väldigt fint i det. Det är också en känsla av att alla hjälps åt som man blir lite rörd av. Vi har haft ganska bra samtal med våra hyresvärdar och liksom alla leverantörer hjälps åt med att förlänga betaltiderna. Så man får se hur länge det hjälper, men det är ändå en känsla av att alla hjälps åt, och det är någonting fint i det, och det är någonting fint i det när man dessutom jobbar så hårt som man gör. Alla våra medarbetare liksom gör sitt absolut bästa för att gå igenom den här förändringen som är att plötsligt vara en takeaway-krog. Det är vi ju inte egentligen, för att alla vill ha kvar sina jobb och alla vill att vi ska finnas kvar, och där är ju någonting fint.
Vad tror ni? Jag har funderat på om det kanske blir så att vi blir mer medvetna om var råvarorna kommer ifrån, och att vi kanske kommer som konsumenter vill se mer svenskproducerat eller lokalproducerat. Skulle det kunna bli något beständigt?
Det vore ju underbart.
Jag tror att också att från politikens håll att man måste ha mycket större självförsörjning i Sverige. Men det kommer kunna hända miljökatastrofer. Förhoppningsvis inte, men det kan ju också ske krigssituationer i närområden i framtiden. Och vi har varit alldeles för aningslösa och bara liksom importerat massa grejer som vi skulle kunna göra själva. Och jag har ingen motståndare mot frihandel, men däremot så är jag motståndare mot att frakt är liksom så pass billigt i världen att det lokala ofta tar stryk. Så att
jag måste säga att jag tror ju inte alls på det. Utifrån dagens ståndpunkt som regeringen har tagit så talar jag allt för att vi kommer vara så olokala vad gäller vår produktion. Utan vi kommer att förlita oss helt och hållet på import. Vilket kommer att förstöra hela svenska bondesamhället. Vi kommer inte ha några bönder kvar. Fortsätter de i den här takten så är det som kommer att hända. Vi kommer inte ha någon mjölk, vi kommer inte ha några grönsaker, ingen köttproduktion. Och det kommer vara vårt Sverige som vi kommer vakna upp till. Utifrån så som de säger idag.
Ja, vi får runda av här. Men jag får bara önska er lycka till och må alla verksamheter överleva. Och snart så blir det livet på riktigt igen. Tack så mycket.
Hej på er.
Tack.
Hej. Hej. Hej.
Och de som pratade om hur coronapandemin påverkar den publika delen av matbranschen, det var Daniel Kue, krögare i Stockholm, Helene Johansson, bagare och krögare i Stockholm, Tarek Taylor, krögare i Malmö och Stockholm, Emma Kohlback, krögare i Göteborg och Malmö, och Jens Linder, matjournalist med bas i Stockholm. Men programmet är inte slut riktigt än. Jens Linder berättade om sin hemmacatering, att han lagade och levererade mat till sin mamma. Och vi ska höra om en annan familj där det är mamman som lagar till barn och barnbarn och sen äter alla ihop via videosamtal.
Vi har beställt en av mina favoriträtter, nigeriansk gryta, som är väldigt stark. Men det blir en version också som är lite mindre stark till den som inte tycker att det är så himla nice. Vi ska hämta kvällens middag hos min mamma som jag beställde i tisdags. Så det ska bli väldigt gott. Och så har jag med lite grejer till henne. Ja, lite hembakt kaka och sen lite matvaror och sånt som hon har beställt. För hon vill inte gå ut och handla. Så då gör vi en liten transaktion där. Vi får middag och hon får lite varor.
Hej mamma!
Hej!
Varsågod! Vill du ge honom
korgen
med grejer?
Okej.
Det finns en hembakad äppelkaka i också, som jag och Dante gjorde igår.
Det?
Ja.
Oj, tack ska du ha.
Så ät den idag, så är den godast.
Tack, vad snäll. Dante, hur går det i skolan?
Bra.
Allt bra?
Ja.
Ja.
Jag brukade träffa barnbarn regelbundet, men på grund av coronakris kan jag inte träffa den, och det är det värsta. Och så jag har börjat mormors take-out service, så de kan beställa och så sen kan man hämta. Ja.
Akut inrättade mormors take-out service ligger på sjunde våningen i ett hus något stenkast från Liseberg. Restauratören Jasko Madsen har ställt en pall i trappuppgången, ungefär 2 meter från dörren. Här har hon ställt maten som hennes dotter Noelle och barnbarnet Dante alltså hämtar. Samtidigt lämnar de av varor. De träffas på avstånd. Jasko är född i Japan, bott i Nigeria och varit gift med en dansk man, så det finns ett rejält kulinariskt register. Förutom den nigerianska grytan har Jasko fått en beställning från sin andra dotter.
Idag har hon beställt lunchbox. Så jag har också gjort sushi och så, vad heter det, spring rolls. Ja, och så aspargassallad. Så idag var jag upptaget för lunch och middag. Det är trött.
Att laga mat till barn och barnbarn fyller dagarna med ett syfte i tider av isolation. Dessutom får de ju ses, även om det är på några meters avstånd.
Ja, så åtminstone jag kan fortsätta att se dem. Vi pratar i telefon och så sen vi äter med FaceTime och så vi äter tillsammans.
Umgås får bli på distans och via appar. Väl hemma packar Noel och Dante upp påsarna för att se vad Jasko skickat med.
Men en nigeriansk.
Ja, det är en nigeriansk. Och det luktar jättegott.
Ja, jag håller med. Vi har aldrig ätit det här innan, tror jag inte.
Det är den här grytan som är så mycket barndomsminnen. Doften av den är bara... Mm. Så här en liten vitkålssallad med russin. Väldigt mycket barndom. Det är som att hon liksom har grejer för catering hemma.
Det är ju klassiska take-away-lådor som du har fått maten i.
Precis, i aluminium med sånt här papperslock. Här verkar det vara någon... Hon har ju till och med skrivit på vad det är. Mushroom with oyster sauce.
Oj.
Så då har hon gjort någon liten wok där. Det kan du ställa fram på bordet. Oh,
gott fruktsallad.
Sen har vi, har vi en liten wok med fruktsallad. Och då, om du tittar på de här äpplena så ser de ut som en kanin som ligger, du vet, och trycker. Liksom äpplekaniner. De här har vi fått sedan vi var små. Och så här får alla japanska skolbarn sina äpplen i sina matlådor. Det här är hela min barndom. Alltså de här dofterna... Jag vet precis hur det här kommer smaka. Supergott, inte?
Och som ett teknikens under kan Jasko vara med på distans.
Hej,
hej. Mamma.
Hej.
Hej. Vi har precis dukat upp här nu.
Och precis som kanske runt samtliga middagsbord runt hela jorden avhandlas det rådande världsläget.
Men mamma,
ja?
Tror du inte att maten blir lite viktig, extra viktig när det är kris?
Absolut. Min man är så stängd hemma. Vad ska jag göra? Äta och så sen sova. Och så äta.
Ja. Så lyssna på det.
Har du ätit också frukt?
Nej, frukten kan du ta fram inte.
För 8-årige Dante, vars vardag är ungefär som vanligt, är det just sättet att umgås med sin mormor som påverkats av coronan.
Att jag liksom kan inte träffa henne och antingen så måste jag FaceTime eller så måste jag typ prata liksom typ 2 meter ifrån henne, så jag är den typ nu.
Så du saknar din mormor lite?
Ja, vi träffas ju i alla fall via mobil och sånt ibland.
Förr så kunde vi ringas ibland, annars var mejlen vårt liksom kommunikations... När det har gått tillräckligt lång tid så skrev mormor och undrade om vi var okej. Okay. Men nu hörs vi så pass ofta, både på mail, hon skickar roliga kattvideos, Dante ringer, har en liten så här ringkedja på helgen, det här ringer alla som inte får besöka. Men nu när hon har sin catering service så blir jag ju mer motiverad att, jag blir ju liksom väldigt sugen på hennes mat, vi saknar henne. Och då kanske man kan äta tillsammans med henne lite oftare på det sättet, och det är väldigt trevligt. Och det kanske när det här, allt det här är över så kanske vi ska träffas lite oftare, även fysiskt. Det skulle jag vilja.
Mormor Jasikos hämtmat, och vi hörde också dottern Noel och barnbarnet Dante. Det här programmet gjordes av Kalle Wannerskog och mig, Thomas Tengby, och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio. Och det var ett poddradioprogram från P1 Sveriges Radio. Och alla P1-program finns i appen Sveriges Radio Play.